Jag undrar varför jag har stolar här. En del av er vet ju det förstås. Vet om att vi ska ha en intervju också som en del av min predikan. Och jag är så glad att jag har fått lära känna Peter och till och med att vi jobbar lite grann ihop. På torsdagar i alla fall. Och Peter, jag kan ju inte säga så mycket om honom. Jag får ställa frågorna istället. Välkommen upp. Får ta en mick. Blir nummer ett bra? Ja, då tar du den. Den är på.
Den är inte på.
Snart. Du får ha förtröstan. Det har vi pratat om, Peter. Är den inte på? Okej då. Vi tar en röd som Liverpool. Är den på? Då får du den blåa, för jag vill ha den röda.
Tack.
Jag håller på Liverpool. Du får hålla på Everton. Du håller ju på HV. Hur känns det?
Just nu känns det, jag trodde inte jag skulle bli nervös. Jag blev så nervös.
Blir du det nu?
Ja.
Jag sa ju
utan
till
grabbarna
dig.
Här på första så hade jag inte klarat av det här. Jag trodde jag skulle klara med det, men jag är fruktansvärt nervös. Men det kommer gå bra.
Det kommer gå bra.
Det är som man säger, det finns ingen kille jag är så närma Gud som är dig, Patrik.
Tack för den uppmuntran.
Varsågod och börja.
Yes, jag har nog en liten fusklapp här tror jag. För både du och jag kan dra iväg annars.
Ingen fara.
Och det är ingen som vill dra iväg för mycket. Men som sagt, du håller på HV.
Jag håller på HV, ja.
Och de vann nyss och höll sig kvar. Vilket jag tyckte var synd. Jag håller med min dotter Lollo. Min dotter Lollo som är här någonstans, som står där borta. Jag älskar det hon säger. Jag har uppfostrat henne väl. Hon säger det. Vilket lag håller du på? Jag håller på alla lag som spelar mot HV, säger hon. Tycker jag. Jag tycker det är en skön inställning. Eller vad säger du, Peter?
Ja,
vi kanske inte ska gå här. Gå dit nu. Peter, det är väldigt kul faktiskt att möta så här.
Mycket.
Vi har pratat ett tag om det här nu. Nu sitter vi här.
Vi har pratat om det och det är som jag sa att jag är ju en kille som drömde om att bli hårdrockare och den här biten, men som det scenen kunde ju inte vara min heller. Jag är tondöv, jag kan ingen engelska. Så att det var
jag inget. Tyckte faktiskt jag hörde dig sjunga falskt en stund.
Ja, det är som jag sa att jag kände mig inte obekväm att vara i det.
Nej, det
jag
bra.
Drömde som många andra att bli rockare, ja, och fylla mig med droger. Och, men inte ens det kunde jag göra.
Var någonstans är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen i Sävsjö.
I Sävsjö.
Sävsjö,
den lilla hålan.
Ja,
jag har ju bott där rätt länge också. Men jag mötte aldrig dig där. För du bodde också i Norrköping många år, va?
Ja, väldigt många år bodde jag i Norrköping. Mm.
Men berätta lite grann om din uppväxt. Jag ska inte börja med den här bilden. Den tar vi alldeles strax.
Då skulle jag nog säga.
Jag bara visa upp den här bilden.
Det är min mor och far, ja.
Hans mor och far, ni kanske inte ser det. Jag ser i alla fall. Det är hans mor och far.
Ja, som jag älskar, som absolut inte ska byta ut något. För då hade jag inte suttit här idag.
Nej, så är det ju. Verkligen. Sen har du en bild till. Kan jag visa den också?
Ja, varsågod.
Ska du bara. Vad är det här för något?
Det är när jag döps.
Oh.
Var det ett frivilligt dop? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag styrde dem dit. Men det är ett dop i alla fall.
Ja, det är det.
Så det var mitt första möte med, man säger, med
kristendomen,
ja,
kan man säga
så skulle bli. Och,
vilka är runt omkring här?
Det här är Mona. Det här är Ulla.
Är det syskon?
Ja. Och det är Anders. Han är död idag. Det här är mina halvsyskon. Doris och Kristina.
Ja.
Sen har jag en bror till som egentligen inte fick plats. För vi hade inte plats i hemmet. Men han fick bo. Han sitter här nere. Han fick bo i en byrålåda hos mamma och pappa. Så det blev plats till honom och komma vidare.
Kul att du är här. Fast du håller på Brynäs. Mm. Härligt. Den tar vi fram alldeles strax då.
Den kan vi spara.
Vi sparar lite. Men berätta lite om. Jag har ju berättat i alla fall för en del vänner. Jag kommer intervjua en kille som har haft ett hårt liv. Ett krångligt liv. Det ställde till sig lite och drog iväg. Kan du bara nämna lite kort om.
Ja, jag kan väl nämna lite kort egentligen. Varför jag tror att det blev som det blev så var jag. Det jag skulle svara på idag är nog att jag var ett väldigt livligt barn och nyfiket. Och därför blev allting fel. Så att jag hamnade i situationer. Jag hamnade Ja, så att det blev väldigt fel. Men jag tror inte det var värre än så. Hade det varit idag och jag hade vuxit upp, så hade de fyllt mig med mediciner. Och då hade jag haft massa... Jag hade nog haft hela alfabetet i bokstavskombinationer antagligen.
Även I och Q?
Ja, jag tror det. Så på något sätt. Jag har ju gjort en del utredningar under, på vägen, som också har blivit... Ja, så att jag sitter här och den Peter idag, så det är svårt att tro.
Du brukar säga till mig att det finns en Peter 1 och en Peter 2.
Så brukar jag kalla mig. Ja, det är som jag säger, det finns...
Kan du beskriva Peter 1 då?
Peter 1 var hänsyn...
Peter 2 beskriver Peter 1.
Ja, ska jag beskriva honom direkt egentligen, så det blir förståeligt, så är det nog. Peter 1, han var egentligen hänsynslös, livrädd, kände ingen tillhörighet. Och som man säger, jag brukar kalla det onda och goda andliga principer. Så alla de principerna du lever, om du nämner några idag, så kan jag nämna ungefär vad Peter 2 lever, om du förstår vad jag menar. Säg några då.
Jag vill inte prata gott om mig själv. Nej, men man vill ju vara, man vill vara schysst mot andra. Och...
ja, kärleksfull, och han var ju kränkande.
Ja, just det.
Du, det är som att säga, och sen kanske du säger att du är generös. Han var absolut inte det. Så att han inte var. Han är, det jag brukar kalla dem röda och goda. Så ja. Att det, men det kommer att dra iväg om vi börjar prata om det.
Ja, men du hamnade i Norrköping i alla fall.
Norrköping var mitt liv, ja.
Och att, du hade ingenstans att bo där, va?
Jag behövde,
I delar av tiden.
Jag behövde egentligen ingenstans att bo, för att jag bodde ju på Drogsgatan 13. Det var mitt hem. Det är fängelse på Norrköping.
Ja.
Och däremellan var jag ute lite och gjorde andra saker. Men jag behövde egentligen inget hem, för jag visste att jag kommer hamna där igen. Så att det var...
Men någonting hände ju.
Det hände egentligen på i Norrköping. Och det är som
är
man,
det den då, eller?
Den kan du ta fram, ja.
Det här är ju en... Den är ganska liten. Men det är ju ett fönster. Lite guldkanter. Och så är det ett hjärta i mitten, ser ni? Vad händer i dig när du ser den här?
Det blir kämpigt. Blir det. För det, om du lägger ner den lite bara. Så är det, här är mitt liv så pass trasigt. Jag sitter i... Och det man tror inte att... som man säger, att det är konstigt. Men det jag berättar nu är... egentligen finns det inget rum nummer 13 på ett enda fängelse i hela Sverige. I Norrköping fanns det där. Det fanns en cell, för man var så skrocklösa på kriminalvården. Om jag trodde att jag kunde vara skrockfull, för det fanns ju inte med. Men där fanns det rum, cell 13. Och i den här cellen sitter jag och har kommit så långt i mitt liv. Jag tröstar för så mycket kärlek och får vara del av någonting. Men jag kan så gott som inte andas.
För att, var vatten där, om du
ja, taket håller på att trycka ner. Väggarna håller på att trycka in. Jag har som panik, så jag vet inte... Jag vill bara därifrån på något sätt. Och då får jag den här bilden egentligen i, till mig. För det är fängelseprästen som ger mig. För den här bilden betyder två gånger. På dagarna kunde jag ha den här bilden då för att andas, sitta och andas vid. För det, och likadant, men det, hjärtanet som sitter i det. Det var egentligen när jag skulle börja be om kraft i Gud. I det, för att jag ville någonstans ta del av kärleken. Jag ville rensa mitt hjärta. Jag ville, någonstans ville jag ta del. För jag kände mig... Jag så pass vilsen. Så att det, jag kände aldrig så långt att det gick så långt någon gång att jag ville ta livet av mig. För jag tror inte ens jag förstod det. Hur det skulle gå till. Och, men det var starkt. Men samtidigt kunde jag inte använda den bilden. Men där kunde jag sitta. Jag fick börja med, på dagarna fick jag sitta och andas. Och då fick jag sitta i en lotusställning. För att andas. Och hade sån tillit till världen. Så jag fick sitta sån här. På nätterna kunde jag sätta för ventilen. Och sen börja prata med Gud då.
För du tänkte att du någon lyssnar annars?
Ja, det var ju det, kunde jag tänka om den kommer ut, att jag sitter, det är som att det var inte så enkelt. Det är som att säga, många av er har haft ett enkelt val, att man vill ta del av kärleken, man vill ha ett rent hjärta, man vill, det var inte så för mig. För nej, jag tänkte de kommer ju slå ihjäl mig. Och jag, samtidigt när jag var på den platsen, givetvis var jag ju arg. Det kom ju inte från längre fram när jag helt plötsligt förstår vad korset.
Ja.
Han tog ju det för oss där uppe.
Ja.
Det är jätteenkelt för mig att förstå det idag, men att jag vet när folk sa till mig, öppna ditt hjärta, alltså jag blev ju arg.
Du visste inte riktigt vad det betydde.
Det är som jag sa, att jag tror inte folk förstår det. Det kanske är lätt att säga att du får öppna ditt hjärta, släpp in kärleken. Det är klart att alla vill göra det, men det kan vara nog så svårt.
Mm.
Så att det är jättesvårt. Jag sitter med, det är som att säga, de här grabbarna fick leda mig idag.
Mm.
När jag blev där. Jag älskar dem och jag vill verkligen ta dem framåt.
Mm.
Så att, sen trodde jag inte det skulle hända så med mig när jag sitter. För det, tyvärr så blev det så att jag har ju många vänner jag har börjat lämna på andra sidan. Det gör ont. Men jag kan inte... Idag kan jag förstå det i det, den här biten med att han sparade mig.
Mm.
Varför gjorde han det? Jag var här långt in i mitt liv på det. Varför sparade han mig? Han sparade inte de människor jag älskade. Och, jag hade svårt att känna ett värde i det. Idag förstår jag varför han gjorde det. Och det var som jag sa, jag gjorde en deal med hjälpen. Men han fyllde mitt hjärta med kärlek. Han tog bort alla mina bojor när det gällde droger och våld och allt. Det är som att säga, på dragskakan 13 kunde man inte gå och ge någon en kram. Jag kunde inte vara Peter. Jag var tvungen att ha en mask på mig. Det handlade om att överleva. Och det gjorde man inte av kärleken. Det fanns inte där. För det är så långt ifrån vad man kan ta kärlek. Men det var
är det det som på ett sätt förklarar du beskriver? Jag minns vi hade, det var ett antal år sedan som någon kom hit för första gången och så var det ganska fullt i lokalen, så några ställde ut lite andra. Här, vi ställer ut en stol till dig här. Och den här personen blev nästan arg. Vad vill ni mig? Varför är ni trevliga mot mig för? Vad är ni med er? Alltså det,
jag
kan fullständigt förstå den reaktionen. Annan så blir det liksom, vad är det med er? Vi är bara trevliga.
Ja, absolut. Och det är som jag sa, den världen jag kom från. Liksom, kom du så nära så du la en hand. Då trodde jag ju de ville penetrera mig.
Mm.
Eller någonting så. Det är som jag sa, man gör inget gott för någon annan människa. Det handlade om att äta eller ätas. Och det var liksom, det fanns inga möjligheter du kunde... Sen fanns det ju ett ställe, det som jag sa att jag har upplevt, och där någonstans så började det som jag sa, det som hjälpte mig fram, och man kan kanske tro det är konstigt här, men det som stod mellan oss och Gud, det var en flottéhandduk som stod kriminalvården, för jag har aldrig mött en så modig människa som Janne Malmsjö. Han gick in till varje kille utan och så, men han hängde en handduk och då var Janne där inne. Men vilken kille var han ens?
Vem var Janne? Berätta.
Det var fängelsepastorn.
Och han har betytt mycket för dig?
Han har betytt allt. Det modet han visade. Jag tyckte, varför går han in till den? Och det fanns ju folk som hade dräpt varandra också. Men han gick in helt oberörd. Någonstans såg jag efter. Jag ville ju bli så fri som honom.
Så han blev någon som du någonstans på insidan ville ta rygg
på? Ja, och det är han som får den här tavlan till mig. När han säger, jag får ju dispens. För vi fick inte ha något på väggarna. Men den får han dispens. Så jag fick sitta på någonstans inte... Och ha under tv-bänken.
Ja.
Så att den är väldigt stark för mig.
Ja, det förstår
jag. Det är en av de vackraste kapellen jag upplevt. Det är nog på Dragsgatan 13. I kapellet. Det är så vackert. Och det är så... Skulle jag få bygga en egen kyrka idag så skulle jag vilja flytta. Men det är kommärkt. Man får inte röra det. Men samtidigt är det ju de här sakerna som jag gjorde... Det är ju där jag är ren. Sen åker jag, försöker jag närma mig det här med det kristna. Då åker jag till Värnamo och är med på ett konfirmationsläge där. Vad jag gör där tänker jag inte berätta.
Det
är som jag sa, jag gör precis allt det man inte gör i en kyrka.
Mm.
Så att, och sen hade vi ett kapell där uppe som var väldigt vackert. Men det som skedde på Dragsgatan där, det var ju egentligen att vi gjorde upp affärer och så vidare med då. Det gjorde vi mitt i detta kapell. När jag skulle gå ur det här sen så gjorde det väl allting jag hade varit nära eller tillstymmer sig till Gud.
Mm.
Hade jag ju bara gjort fel med så det var inget enkelt. Han kommer ju ta mitt nej.
Mm.
Jag tyckte ju att jag hade sårat honom och hade gjort så mycket mer så att jag var inte, men idag är det enkelt.
Mm.
Idag är det väldigt enkelt. Så att det är,
ja. Ja, när kom den om man säger vändningen på riktigt?
Det
är ju en resa.
Det är ju egentligen någonting jag märker när jag kommer någonstans. Jag försökte ju, men när det kom, och det är ju tack vare Janne egentligen. Den här, jag har inte använt keps, jag brukar inte göra det längre. Jag jagar mina killar för att vi inte har keps inomhus.
Ja, till och med, jag har ju varit där och jobbat med.
Ja.
Och killarna jagar mig när jag
kämpar. Ja, precis. Och det jag, jag brukar det. Inte ha det. Men det här är ju det som man säger, varför den dyker upp. Det är nog inte så många som har sett och förstår. Den här ger Janne mig och sen det här korset. Men då klistrar jag på den och sen helt plötsligt går jag ut på rastgården. Och då tänkte jag så här, någonstans när det börjar den närma så då säger han så här, Peter har fått psykos. Han går omkring med en kors på kepsen. Och helt plötsligt tänkte jag, vad skönt, de lämnar mig i fred. Så jag tänkte så här,
bästa psykosen ever.
Ja, och det var ju lite som man kunde tänka att det var psykos. Helt plötsligt fick jag ju vara i fred. Och sen helt plötsligt, dagen efter så gav jag bort mina droger till dem. De brydde sig inte mot honom. De tyckte att han har fått psykos. Och det var så skönt. Jag fick vara i fred, men ingen brydde sig. Så det var ju lättare när det hade gått ut så att jag har blivit kristen. Mm. Då hade de, så det var en bra början.
Mm. Sen när var detta?
Ja, det var ju
typ
2011. 12, det, vi är lite oense, lillebrorsan och jag, om det är 12 eller 11. Men
någonstans där.
Ja, så är det där. Så att, där någonstans tar jag mitt beslut. Och jag hade ju varit nära det några gånger. Och det, men där började jag bli fri.
Hade din familj och dina nära och kära tappat hoppet lite på dig?
Jag vet inte. Det tror jag inte egentligen. För det är som att jag aldrig känt att jag inte fått kärlek därifrån. Sen har vi kanske varit, det är som att säga, jag skulle inte säga att vi inte har varit en dysfunktionell familj. Samtidigt, och då kan vi säga som du förstår det då, Gud har väl inte alltid varit närvarande där.
Nej.
Och den här biten. Så det är som att det fanns ju ingen... det är som precis som i alla andra familjer. Det finns ju bra och dåliga saker.
Mm.
Men det beror inte på dem att jag hamnade i det andra.
Nej.
Så att det inte gör.
Den här då?
Den är ju...
Det här är en stor tavla på en snygging här.
Ja, jag hade ju ett försvar i mig. Så det här är ju egentligen några år efter. Och...
Skäms du?
För mig är det ju en väldigt skön men det är så helt plötsligt, det är nog för första gången när jag börjar bry mig om något som är levande. Jag är kalvskötare.
Vad har du i munnen?
Det är ett löv.
Okay.
Så att jag hade
så det är inte weed?
Nej, jag hade inte Adam och Eva. Nej, men samtidigt i den biten så förstår jag, där har jag ju bara blivit fri, där har jag ju bestämt, ja. För det här är ju några år in i drogfriheten. Här tar jag mitt beslut, jag kommer ju aldrig återvända. Men sen, jag hade ju ett annat dilemma, ja. I det var ju det här, även om man lägger upp allt på korset, det finns ju en annan hur jag än betedde så hade jag en stor skuld, och du kommer ju inte bli fri från det. Det här första gången jag känner,
och då menar du skuld i hjärtat?
Nej, skuld, för
det, menar du skuld?
För mig blir det två delar, vi kan ju lämna över, vi kan lämna till korset, ja. Men hur jag än i verkligheten så hade jag en skuld till samhället.
Ja,
det var tvunget. Och jag kände aldrig att jag kunde bli fri.
Nej.
Där är jag klar med skulden. Och det var 1,8 miljoner. Jag tänkte, den kommer jag aldrig bli av med. Men det dyker upp människor runt mig som också, de tillhörde också. Helt plötsligt var den där försvunnen. Jag betalade, ja, men skulle jag betala helt så hade jag aldrig kommit än.
Nej.
Men där är jag fri. Och det var första gången jag kände så här, nu är handborgarna borta, nu är jag fri. Så att jag var redan fri det jag hade lagt. För han tog, ja, de här grejerna, det jag, allt jag hade gjort. Men
det kom ner i backen. Kraft i backen. Att du blev fri,
ja,
rent praktiskt.
Ja, det gjorde det. Så att, och det är som att jag kan ha svårt. Och det gick inte att visa den bilden. Det är guldkant runt det hjärtat.
Mm.
Och det tycker jag. Och det är som att, men det har inte varit enkelt för mig att förstå. Och det är som att, vi är människor. Vi är väldigt duktiga på att krångla till saker.
Mm.
Och det är ungefär i den här biten. Du vet ju när du är frustrerad med människor. Vi tror att det är enkelt att göra ett val. Men det är inte alltid. Nej. Det. Men sen är vi, och det är som så att... Ja, när man väl förstår det.
Ja.
Så är det. Och vi förstår inte allt än. Men vi är en bra vit på väg.
Ja, verkligen.
Så att det är, och det är som för mig är egentligen... Det är kärleken för mig.
Den har övervunnit allt.
Ja, det heter jag har ett nytt hjärta idag. Och sen det är som att jag sitter här nere och åker. Det är som att jag mår inte dåligt över det längre. Men om jag tror att jag hade suttit här för egen kraft, då hade jag varit riktigt dum.
Mm.
För det handlar inte om det. Utan det är någon
jag som... tänker på ett bibelord. Jag gjorde det när jag tänkte på den här intervjun också. När jag tänkte på Peter 1 och Peter 2.
Mm.
Och så här, och jag ville ju inte medvetet planera den här intervjun too much. För att jag var ju hemma hos dig och vi satt och pratade. Jag ville ju få det lite på ett vardagligt snack. Men då kom, bara tänka på bibelord. Andra Korintierbrevet 5 och 17. Då står det så här. Måste jag tänka här. Kan du börja den här bibelversen? I Jesus Kristus är en ny skapelse. Det gamla är borta och se, något nytt har kommit. Och det tänker jag liksom, om man summerar liksom Peter 1 och Peter 2, att allt som någon är i Kristus Jesus så är en ny skapelse, alltså en ny människa. Ja. Det gamla är borta och något nytt har kommit.
Det är precis så. Jag har inget, jag är väldigt lurig. Och det är likadant, så det är väl rätt fint att sitta här på just denna dag. Jag känner ju att jag har fått uppstå själv en gång.
Ja, och det är egentligen därför jag tyckte det passade bra att göra det. För det här är egentligen från död till liv. Ja. Från mörker till ljus.
Ja, precis. Och det är ju ungefär jag egentligen vill ge till andra människor. Bry inte om det som har varit. Utan ta del av det. Så det är som jag sa, vi är så duktiga på att krångla till saker. Mm. Och det är som jag sa, det är rädslan som står i vägen. Mm. Och det är som jag sa, idag är det väldigt enkelt för mig där vi är en enhet. Ja. Fast vi är olika kompetenser. Och det är som jag sa, det finns en anledning varför vi sitter idag, Patrik. Mm. Och det är som jag sa, det är precis som jag tycker, Gud för mig idag, det är du och jag i verkligheten. Mm. Det är där som jag sa, och det är så att, och sen är det i det här, att det är de här mänskliga mötena. Och det är som att jag kommer göra vad jag, och det är lika att jag gjorde den när jag förstod vad han hade gjort med mig. Så då lovade jag, han sa, använd mig hur mycket du vill. Och det kan jag lova dig med. Mm. Det tillhör dig, Patrik. Använd mig hur mycket du vill. Mm. För kärleken behöver spridas.
Mm. Så att det är bra. I love it. Mm. Vi ska alldeles strax avsluta. Men innan dess, så jag var hemma hos dig.
Ja.
Och så såg jag något i bokhyllan och tänkte jag att om vi gör en intervju, då måste den till kyrkan. Och det är inte så ofta vi har sprit i kyrkan, men det här är sprit. Och jag såg den och frågade, och vad svarade du när jag frågade, vad är det där för något?
Det är som jag sa, att det här är ganska enkelt för mig. Så det är som jag sa, att jag var så pass, jag kunde inte styra det. Det här har styrt hela mitt liv och resten av då. Jag var fylld av sprit och droger hela tiden. Hur skulle jag kunna? Men det är som att jag hade ingen makt över det. På något sätt när det hamnade där inne, det är som att, för att slippa hamna i, så låste jag in spriten, som jag säger. Mm. Och la drogen åt sidan. För det är nog svårt för en vanlig människa att förstå. Och man tänker, men det är väl bara att göra ett val. Det är inte så någonstans. Men idag kan jag skratta åt det. Jag försöker nästan sitta här och undra hur det smakar. För när vi sitter här med, samtidigt om jag går tillbaka. För då får jag nästan fråga, har det verkligen hänt? Mm. Det är som att jag har ingenting i det här gamla.
Men det är för att det gamla är borta. Något,
ja, det är precis det. Jag är helt rensat. Vet du. Och sen är det som att jag kan använda det i mitt liv. Mm. För att lyfta, för mig berör det ingenting. Jag skulle kunna jobba i vilken bar som helst. Mm. Och den biten, fast sen är det väl som att jag vet inte egentligen, behöver vi spriten? Mm. Det är inte vårat redskap.
Nej,
det är någon annans.
Så att man kan säga att de där typen av flaskorna tog dig till buren ganska många gånger. Ja. Så nu burade du in flaskan.
Ja. Och det var ju det här som fick mig. Det här var ju egentligen det jag använde för att slippa känna det jag tröstade efter, kärleken och gemenskap. Och den här biten, det hjälpte ju den med. Mm. I den här förtröstan som är och andra med drogen.
Det är en stark metafor.
Ja, det är det. Det är det, verkligen.
Och när man förstår det. Mm. Har du själv gjort det?
Nej, det är faktiskt min lillebror som har hjälpt till. Han är ju...
Alltså du?
Ja, han är händig. Han är, och det är ju också två kommentarer. Han fanns ju inte med på bilden, för det var inte meningen. Men som sa, vi bor ju ihop idag. Det är en del människor som tycker det är konstigt. Jag tycker inte det är konstigt. Det är som
jag ska fråga han sen.
Ja, och det är som han har stor del. Och det är som han säger, Rasmus sitter där. Det är också en grej som man tycker man kan närma sig Gud. Och jag är faktiskt Gud, för jag håller honom. Jag är inte ens okej då. Jag känner inte riktigt mina armar, för att jag har så mycket då. Och det, men han föddes med ett Guds hjärta.
Ja.
Så livet är inte alltid rättvist.
Nej.
Så att det inte är, men det
men kan... Gud, men Gud är god.
Ja, Så att, ja.
Fantastiskt. Jag tror att vi avslutar.
Jag tror vi gör det, för annars så tar vi den längre någon annan. Så att nu är jag inte nervös längre.
Nu är det inte det. Så nu ska vi kunna sitta en timme till.
Till och med kunna spela trummor.
Det låter vi Hugo göra.
Tack för din
lyssnare. Visst var han bra trummis, Hugo?
Jättefint.
Fantastiskt. Om ni vill kan ni... Nej, ta bort den. Ta bort spriten. Jag ska inte prata superlänge. För Liverpool spelar i eftermiddag. Men jag tycker det är fantastiskt. Tack igen, Peter. Han är värd en applåd till, tycker jag. Fantastiskt. Livsberättelse. Det är liksom, vi kan alla på något sätt, vi blir alla berörda på det. Och jag älskar livsberättelse. Jag har min egen livsberättelse som jag inte ska ta den här gången. Men jag står här och ganska som en, jag hoppas inte en kaxig kristen, men en stolt kristen. Jag älskar Jesus och bara jag pratar om honom så kan jag bli rörd. För att jag hade också ett trasigt hjärta, inte av samma anledning. Men Jesus, jag älskar bibelordet som säger att Jesus kom för att laga trasiga hjärtan. Jesus kom för hela förkrossade hjärtan. Modern översättning, Jesus kom för att laga trasiga hjärtan. Det är så mycket trasiga hjärtan där ute. Och det betyder inte att man lever ett Peter 1-liv för att ha trasigt hjärta. Det finns människor som lever ett bra liv och ett ordnat liv, men som har ett trasigt hjärta. Och jag tror att Jesus är för alla. Man brukar säga, jag behöver ingen krycka. Det var en som sa i våran kyrka, kom hit med sin fru och sa att jag följer med dig, för att om du behöver det här, jag behöver ingen krycka i livet, men om du behöver det så följer jag med. Men idag är båda två med här i kyrkan, och han behövde visst en krycka. Så är det. Jesus övergav graven, men dig överger han aldrig. Tänk på det. Jesus övergav graven, men dig överger han aldrig. Det här är ett fantastiskt citat, tycker jag. Och jag skulle bara vilja säga något lite kort om att tänk om någon var beredd att ta en kula för dig. Bara fundera lite på den tanken. Tänk om någon skulle vara beredd att ta en kula för dig. Jag vet att livvakter med skyddsväst har ett jobb att ställa sig i vägen om det så skulle behövas. Ganska rått. Gissa att de har ganska bra betalt. De är beredda på något sätt. Men annars överlag så tror jag det är få människor. Jag vill inte vara otrevlig mot det. Men jag tror det är ganska få människor inne som är beredda att bara ta en kula för vem som helst. Sorry. Jag tror inte det. Det är inte bara något man bara gör. Jag tror man skulle kunna säga att en mamma eller en pappa skulle kunna faktiskt kunna göra det för sitt barn. Det makes sense. För en vän? Ja, en väldigt nära vän. Ja, det är inte alls omöjligt. För en helt okänd? Då vill jag nog säga tveksam. För en skitstövel? Ja, ännu mer tveksamt. Vad var det som gjorde att man överhuvudtaget kan tänka att ta en kula för någon? Man pratar om en mamma skulle kunna göra det för sitt älskade barn. Det är ju att det finns ett band mellan mamman eller pappan och ett barn. Det finns ett band. Man boundar. Alltså det är bara så, man bara boundar. Då finns den möjligheten. Så man skulle kunna säga att det är kärleken som bestämmer om man är beredd att ta en kula för någon. Förstår ni? Och hur nära vi är lite kopplad av. Det bestämmer lite om vi skulle kunna tänka att göra det. Vi har ett kors som hänger där. På påskfestivalen hänger vi också upp Törnekronan. Och det här korset är väldigt känt. Man kan ju inte, det vet ni alla som är här inne, att att det, jag träffar ju många människor som inte alls har en levande tro eller lever som en aktiv kristen eller bekännande kristen eller så, men så räcker de upp handen och sträcker sig snart, så ser man, oops, de har ett kors, hade de på armen tatuerat, eller träffar någon, de har ett kors runt halsen eller har en fotlänk med ett kors. Alltså korset är ju otroligt känt över hela världen. Är ni med? Så är det ju. Korset är en väldigt känd grej, en känd symbol, en otroligt känt. Och egentligen, vad är korset för något? Det är ju egentligen, vad pekar det på? Det pekar ju egentligen på död, smärta. Och ändå är det så känt. Jag ska tala om vems fel det är. Varför korset är så känt. Det är Jesus Kristus och vad han gjorde. Det gjorde korset så känt. Och Jesus har inte Instagram. Men jag vågar säga precis som Mikael Boman sa. Att han har fler följare än någon någonsin har haft. Och troligtvis kommer att ha. Över hela världen. Och det blir bara fler och fler följare. Och ibland har kyrkan pekat på en kristendom som inte är trevlig. Ibland har det varit mycket elände. Jag träffar människor som är brända på kyrkan. De känner sig dömda av kyrkan. Känner sig besvikna på kyrkan och så. Men det har inte så mycket att göra med korset att göra. Och egentligen inte någonting med Jesus att göra. De är människor att göra. Jesus är hela tiden densamma. Romarbrevet 5:8, jag tror jag får upp det här på skärmen. Ett av mina favoritbibelord. Står det så här. Gud bevisade sin kärlek för oss när han dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vad är det här? Jo, han tog en kula för oss. Fast vi var brottslingar. Fast vi hade svikit honom. Hur kan det vara? Jo, jag tror att han har ett band till oss. Bibeln säger att Gud känner alla människor by name. Idag ger vi varandra namn. Vi kan ge varandra massa olika namn. Vi ger oss själva namn. Till exempel så ger vi oss namnet ibland. Jag är hopplös. Eller så kan det vara stolthet som ger oss andra kaxiga namn. Men det är, vi ger namn. Men det finns ett namn. Det finns någon som någonstans har kallat dig by name, vid namn. Och han älskar dig. Han har ett band till dig. Han har en otrolig kärlek till dig. Det är det som drev han till korset. Man kan alltså säga att han tog en kula för oss. Jag gillar det här citatet. Det var inte spikarna som höll Jesus uppe på korset. Det var hans kärlek till dig som höll Jesus uppe på korset. Jag vet inte var du är i livet någonstans. Men Jesus älskar dig. Och jag har berättat för i den här kyrkan alltså. Jag har berättat för när jag var i Egypten en gång. Och besökte ett riktigt fattigt ställe i mitten av Kairo. Där människor bor på en soptipp. Tusentals människor. Hemlösa barn. Otroligt fattigt. Folk görs på soptippen. Folk växer upp på soptippen. Folk äter av soptippen. Och folk dör på soptippen. Det är ett liv. Alltså det var... Jag fick slänga jeansen och t-shirten jag hade där. Vi var där en hel dag. Jag hälsade på några hem. Det skakade om mig. Men mitt där så fanns det några kristna. Som var där och försökte hjälpa oss på bästa sätt. Och när vi stod där, de hjälpte. De försökte ha en skola för de här små söta barnen. Och mitt i det så kommer ett litet barn. Det är några barn ut från en skola. Så ser de att det kommer en. De såg väl att jag var inte så solbränd som alla andra i Egypten. En kritvit. På den tiden smal. En gubbe. Ska skrattar ni för? I alla fall så springer det här barnet fram till mig. Ett av barnen bara springer fram till mig och ställer sig och tittar så här. Och jag glömmer inte det. För det var som om Jesus själv sprang fram till mig. Och det här får låta hur larvigt, du får tycka jag är larvig. Men det var så jag kände. Hon tittade upp och så hade hon lärt sig en mening på engelska. Så. Jesus loves you. Med sina tindrande ögon bara säger hon. Det var som det bara nått bara. Pang bara. Och det bara tog tag i mig. Ja, det gör han. Jesus älskar mig. Putte. Som alltid har varit en kille och fortfarande en kille som på något sätt söker bekräftelse. Efter att min pappa dog och alltid på något sätt söker bekräftelse. Som kanske har ett bra självförtroende men inte alltid så bra självkänsla. Men jag vet var källan är någonstans. Han älskar mig. Och därför vandrat mitt liv. Och därför har jag vikt mitt liv för att fler ska höra det. Träffade en annan man. Vi satt och käkade på en restaurang vid Nilen. Jag tittade efter krokodiler men det fanns inga. Men vi satt och käkade där och så bara kommer det två män. Och en man kommer fram och en av dem kommer fram och säger att Vad gör ni här? Och då hade vi fått ställa in en grej. För att det hade varit ett bombhot. Så jag blev lite skraj, jag kände inte igen den här. Då sa han att min chef har sagt på morgonen när vi bad på morgonen att ni ska åka till den restaurangen. Det finns några som ni ska hämta där som ska dela om Jesus för mitt gäng här. Då hade han ett företag mellan Kairo och Alexandria där han plockade människor ifrån det här fattiga stället som var lite äldre. Gav dem en utbildning. Han hade sex eller sju stationer. Gav dem en enkel utbildning som kunde på något sätt börja livnära sig själva. Ge dem ett meningsfullt liv. Men varje gång han fick in en ny kull så ville han dela evangelium med dem. Och den här gången så hade han upplevt att det kanske sitter någon på den här restaurangen. Så han skickade några av sina medarbetare och de kommer fram och frågar. Skulle ni kunna tänka er att komma och dela om Jesus? Och vi hade precis fått en stor festival inställd så jag, you bet. Så vi följde med ut, vi delade evangelium och fick be med faktiskt hela den här gänget. Det var helt fantastiskt att få visa dem Guds kärlek efter att själv ha fått höra Jesus älskar dig. Helt otroligt. Jag är så tacksam. Och Gud är så god. Och vi ska alldeles strax ha dop. Jag tror att jag kan be Adam komma fram. Och resten kan också komma fram. Bara spela lite pianot. Och vi bara ska vara en stund av bön. Vi har en liten bit kvar av gudstjänsten. I och med att vi har dop. Men jag ska inte dela så mycket mer. Men jag hoppas verkligen att du har fått höra att Jesus älskar dig. Att han faktiskt tog en kula för dig. Han kan förvandla liv. Och det finns hopp. Och det finns hopp för dig. Oavsett om något annat som tutar. Oavsett vem du är. Så säger jag till dig. Jesus älskar dig. Han har hopp för dig. Han har liv för dig. Han har ett nytt liv för dig. Amen.